Det är torsdag den 4 februari och det är dags för Avanza-podden.
Det stämmer utmärkt. Det finns ett enda tema den här veckan man kan prata om. Och det är...
Snön.
Nej, jag ska åka skidor nästa vecka.
Jag vet, det är sån ljuv musik i mina öron.
Det är livsfarligt.
Du kommer komma hem helt omvänd. Skidfantast.
Förra gången jag gjorde det så insåg att när jag var liten så åkte jag slalom och då trillade jag lite grann i den här liften så att jag rev ner folk i liften. Det var inte alls roligt. Och sen förra gången så åkte jag rakt ner, för jag glömde bort det här med liksom att snedda ner för backen. Så jag körde rakt ner. Det var full karriär. Jag åkte säkert några kilometer långt bort och så stannade. Jag överlevde i alla fall. Och någonting annat när man pratar om att överleva, det är volatilitet i marknaden. Det finns ingenting annat att prata om den här veckan än when will GameStop stop? Och någonstans så den senaste en och en halv vecka, Johanna, det jag har gjort är att natta barn och prata GameStop.
Ja, men det har ju varit en helt extrem vecka med de rörelser vi har sett i GameStop och den aktivitet och det intresse det har fått över hela världen som har pratat GameStop. Och människor som aldrig har pratat aktier har helt plötsligt pratat aktier. Och vi har haft ett ungdomsförbund som har varit ute och uppmanat sina medlemmar att köpa aktier i ett, enligt dem, uppenbart undervärderat bolag. Det finns ju lite olika meningar om det där och vi är väl inte riktigt lika säkra.
Ja, och jag har fått en del andra signaler med olika radioprogram och allt vad det kan tänkas vara som nästan har sagt att oj, det här var bra, det här måste man köpa. Och som inte tänker på det här liksom, risken med implicita rekommendationer att nej, man kanske inte bara ska springa och köpa det här. Vi manar ändå till någon form av försiktighet och då kan man också fundera på okej, varför pratar ni om det här nu? Det här var ju absolut hetast förra veckan. Nu hade vi ju ett förinspelat avsnitt med Johan Matgeek som kom ut, så att bättre sent än aldrig. Och vi vill någonstans ändå, vi kan inte låta det här bara flyga under radarn, även om det är fortfarande hett, men inte lika hett, men vi måste ändå bubbla det här, du och jag.
Det måste vi. Men kan vi inte börja med, kan inte du dra en liten snabb recap på vad det är som har hänt? Jag gissar att många av våra lyssnare har följt med i utvecklingen, men vissa kanske bara har sett surret men inte riktigt landat i vad är det som har skett.
Ber du mig göra någonting snabbt?
Okay. Man lär sig aldrig.
Nej, men det är alltså från första början så är det en person som heter Deep Fucking Value. Jag vet att det är ett kontroversiellt namn, men det var det nicket han hade då på det här sociala forumet Reddit och under forumet Wall Street Bets, där han hade hittat till det här bolaget och GameStop redan 2019.
Och vad är det för bolag?
Bolaget GameStop är ett bolag som har fysiska butiker, säljer tv-spel, dataspel, har 5700 butiker ungefär, så det är ganska stort i ett flertal länder. Jag tror att det var 10 olika länder, så det är rätt många GameStop-butiker där ute. Nu vet ju under pandemin att ofta så kanske man har köpt sina spel online och tankar ner dem på ett PlayStation Store eller Xbox Store eller vad det allt
var. Och det hade väl redan börjat innan pandemin?
Det hade redan börjat långt innan pandemin, men sen det är fortfarande många som köper fysiska spel, men online försäljningen ökar, Steam, när det kommer till dataspel och så. Men okej, fysiska butiker, de säljer spel och vi har sett det här bolaget haft det rätt tufft sedan 2013. Aktien var ner 95% mellan 2013 och 2020. Försäljningen hade gått från 9 till 6 miljarder. Vinsten hade utraderats. Man tror att vinsten kanske kommer om ett eller två år. Men i det här läget så är det alltså en person på Reddit under forumet Wall Street Bets som har sagt att finanserna kanske inte är i lika dåligt skick som vad man kan tro. Plus en rejäl grisknorr här, Johanna. Blankarna, hedgefonderna, verkar ha blankat 100%, mer än 100% av free float. Jag tror att det var upp emot 140%. Free float, det finns ju inte mer än 100% aktier i ett bolag. Utan, oavsett hur många aktier du har. Men 100% av aktierna, du kan inte ha 101% av aktierna. Free floaten, det är hur många aktier som handlas på regelbunden basis på börsen. Och jag tycker att ett bra exempel här, det är familjen Persson med H&M. Äger väl halva H&M ungefär. De där aktierna sitter på en depå och samlar damm. De handlas ju inte på börsen till vardags. Det är ju inte så att Stefan Persson vaknar på morgonen och tar upp mobilappen och tradar H&M-aktier. utan de är ju där de är. Men de aktierna som regelbundet handlas, som skapar likviditet, som också skapar kursrörelser på börsen, det vi gillar.
Som sätter priset,
som,
kan man säga.
Som sätter priset, prisbildningen. Det är ju free floaten. Alltså den, det kanske är 20-40% av aktierna. Och börsen, när man noterar ett bolag, nu blir det en lång utsvävning, har också krav på hur stor den här free floaten ska vara så det ska bli en rimlig handel. Och när det inte är så, då har vi sett ett Huvudstaden eller ett Electrolux Professionals i de här illikvida aktierna där det är 10 000, 100 000, en eller någon miljon kan få priset att stiga från 200 kronor till 4 500. Och sen avnoterar man dem där och kunde konvertera till det andra aktieslaget till 100 spänn, 127 spänn per aktie. Man förlorade nästan allting. Jag kommer tillbaka till poängen. Den risken har vi sett i Sverige, att det har fått rejäla uppgångar i pris på aktier med väldigt tunn handel. GameStop var en av planetens mest omsatta aktie förra veckan. Så här pratar vi inte om tunn handel. Men här insåg man, ja men värdet är, det borde vara lite högre. Blankarna har blankat 140% av bolaget. Om det här bolaget visar sig att de är i bättre skick, om man börjar handla upp den här aktien så aktiekursen stiger, vad händer då? För blankarna har ju positionerat sig för att tjäna pengar när börsen faller. För tror du att en aktie ska falla, en blankning, låna en aktie, sälj den för 100 kronor på börsen och hoppas att den faller i värde. Den faller, du hade rätt. Köp tillbaka den för 80 kronor när du ska lämna tillbaka aktien. Du har ju kvar 20 kronor på kontot. Exklusive köp- och säljkortage och en liten ränta för att ha lånat de här aktierna också. Så då har du en avans på 20%. Men i det här fallet så har man alltså blankat mer än de aktierna som omsätts på marknaden. Och de hade ju trott att det här bolaget skulle gå omkull. Men vad händer då när en person börjar inse det här värdet och han hade köpt varenda månad, han hade köpt en YOLO-post, och vissa de av våra lyssnare vet att det är you only live once. Det är lite YOLO, wild and crazy, jaga grejerna på din bucket list. Det här är uppenbarligen en av dem. Och då började aktiepriset stiga. Och nu ska jag stänga den här, för nu blir det en kort utsvärdning som blev lite lång. Men priset börjar stiga lite grann. Blankare, täcker positionen. Det här, nu går det något fel håll. Vi vill stänga positionen. Då köper de aktier i marknaden. Det förstärker uppgången. Vad händer då? Fler ser att det börjar stiga. Då köper fler småsparare. Då täcker man mera positioner. Media börjar prata om det här. Och sen är karusellen igång. Det här har blivit en raket. Aktien har varit upp 18 400%, 184 gånger pengarna från årslägsta för ett år sedan till toppen. Fingerprint 2012 till 2015 var 26 700%. Här, det var ganska lång period där jag sa nu 12 15 till 15. Här har vi på mindre än ett år sett 18 000 procent.
Helt galet.
Ja.
Och det som skedde då med den här extrema kursrörelsen, som ju någonstans liksom, det målades ju upp som någon David mot Goliat, småsparare mot de stora stygga blankarna, och då såg man ju hur fler och fler privatpersoner köpte aktier i det här när aktiekursen hade rusat, och det höll ju några dagar. Men nu har han ju kollapsat igen.
Ja, och det är väl det här som är risken. För jag menar, precis som du säger, det här korståget, David Goliat, den romantiserade kampen mot hedgefonderna, blankarfilmerna. Det här blir både bok och film.
Ja, det är
det redan bestämt. Mm. Det kommer bli bok och film. Men det här, många tycker inte om blankarna. Blankning per se bidrar ju på något sätt ändå till en prisbildning i marknaden. Johanna, ett Wirecard. Mm. Där var det ju ändå lite grann.
Där hade ju blankarna rätt.
Mm, exakt.
Det var ju bara luft.
Ja, men vi har Embracer, The Analyst, för något år sedan, där det kom ut en exklusiv rapport där och man visste inte riktigt vad det stod i den där. Jag tror att de fick nys om den där och jag tror att de skrev lite grann vad det stod i den och så. Men där hade man ju liksom inte förstått skillnaden mellan regelverk redovisningsmässigt mellan K3 och IFRS redovisning. Du som lyssnar på det här, du behöver inte komma ihåg det jag precis sa. Men det var ingen ny information och ändå var, jag tror att den gick ner 16% den dagen. Det var inget nytt på något sätt. Det finns andra som har lämnat in till myndigheter och sagt min Tesla själv antände eller det här och det här är fel. Och sen hoppas man på att det ska startas en utredning, att det skickas ut ett pressmeddelande, att aktiekursen faller för att man blir nervösa och sen har de tagit position för att tjäna pengar i nedgång. Det är avarterna. Då missbrukas det här. Men jag vill avsluta med att säga att det finns en hel del fonder, inte minst fonder som förvaltar vårt pensionskapital, som i placeringsmandatet får gå kort.
Ja, ja. Vi poddade ju med en här för en vecka sedan, en fond som ju också har en del korta positioner. Den kanske inte är ute ännu, den podden, men en Europa-fond. Ja, så. Som får gå både lång och kort. Och det är relativt vanligt, ska jag säga. Så att, det finns många olika synpunkter på blankning och så, men jag är nog med på din sida att det skapar ändå en i många fall mer korrekt prisbild. För att om man inte tror på en aktie, om man tror att den ska ner, då kan jag tycka att det är rimligt att man ska få investera i det på samma sätt som man kan investera i om man tror på en aktie. Och i Sverige, ska det tilläggas, och i Europa, då måste ju blankningar över en viss andel av kapitalet, det måste ju registreras, alltså anmälas i ett blankningsregister hos Finansinspektionen. Så att det är ju väldigt transparent på så sätt att är det en aktie som är kraftigt blankad, då syns det, och man ser också vilka det är som har positionerna. Så att det går liksom inte att gömma sig på samma sätt som jag har förstått att det går i USA. Det är inte alls lika öppet och transparent, de har ett helt annat regelverk där. Så att, och det här kan ju, jag menar, jag har en aktie som ofta brukar vara med på listan över Stockholmsbörsens mest blankade aktier och så vidare. Och det kan ju faktiskt, för mig då som är långsiktig i det här bolaget, så kan det ju snarast ibland bli ganska bra. För att om jag får rätt med min tes att det kommer gå bra, då kommer ju blankarna tvingas stänga sina positioner. Och så blir det liksom en short squeeze, som det kallas, och vi får en liten extra börsuppgång. Men då är det ju blanka till, I don't know, max 10% av kapitalet eller någonting, och då är det väldigt kraftigt, väldigt liksom hårt, en hård blankad aktie på Stockholmsbörsen. Medan, som du säger, GameStop då, du var över 100%.
Ja, men exakt, och där kan man klia sig i huvudet och fråga sig hur det ens är möjligt. Jag har en siffra för USA där ett any given time på ett ungefär så brukar 2% av marknadsvärdet vara blankat. 40 000 miljarder dollar i marknadsvärde, ungefär 1000 miljarder dollar i, eller ett Stockholmsbörsen kan man väl kanske säga då, i blankningsposition. Det är ungefär där det brukar ligga normalt sett. Och sen kommer man till en sån här, det blir en anomali, så att det är blankningen per se. Vi säger inte att blankningen är liksom bra eller dålig, vi tar inte ställning till det i det här avsnittet så, men vi menar att det brukar, många argumenterar för att det blir en mer korrekt prisbildning och att det inte blir de här euforiska bubbelrörelserna åt något håll. Men i det här fallet så har man, det här är ett exempel på när det nästan inte, när det missbrukas. Det blir väldigt fel.
Ja, det blir superfel. Alltså det missbrukades absolut innan. Jag kan tycka att det missbrukades något även i den här uppgången. Jag kan liksom hysa sympati och jag kan ha förståelse för det här att man liksom vill sätta dit hedgefonderna. Den ståndpunkten har jag förståelse för. Men man ska ju också vara medveten om att även om det var något som startade på forumet Reddit, man fick många privatpersoner med på tåget och så är det ju också många stora finansiella aktörer som har varit inne nu och med olika optionsupplägg tjänat enorma pengar på det här. Men som ju förmodligen drog sig ur relativt snabbt. Man liksom såg möjligheten att tjäna pengar på den här bubblan, för det är ju vad det blev. Men man var väldigt kortsiktig, så att säga. Och det är väl lite det mindsetet man måste ha om man ska liksom in och härja i det här. Det är inte så här, men nu stoppar jag in mina pensionspengar och tror att GameStop kommer bli liksom det som gör att jag kan sippa vin på Rivieran hela pensionärslivet, om det nu är det jag vill. Utan det är ju otroligt viktigt när det sker sånt här att om man överhuvudtaget vill liksom doppa tårna i det, så måste man göra det med pengar som man är väldigt mycket beredd att förlora om det skiter sig, för risken är skyhög. Man måste också vara väldigt, väldigt kortsiktig. För risken är ju, som vi ofta ser i det här, att det tillkommer ett gäng nya privatpersoner som aktieägare, och man blir kvar för länge och i slutändan blir det bara att man förlorar pengar på det hela. Och tyvärr, jag vet att du har lite siffror i huvudet sådär. Ska vi rabbla några?
Ja, men min hjärna är ju full av siffror. Det är väl i och för sig det enda som finns där, och hur värdefullt är det, har jag, det vet jag faktiskt inte. Men alltså det här, det man får komma ihåg också, det med hedgefonder, den här kampen och liksom korståget mot hedgefonderna. Jag förstår att det finns en irritation. Jag är helt med på det. Men när ni säger, jag har fått vissa kommentarer som säger att jaha, men Niklas, står du inte på småspararnas sida? Jo, men självfallet, det är exakt det jag gör. Och risken här är skyhög att man bränner sig på den här rörelsen. Många kommer in i slutet och sen dippar det ner och sen sitter man med svarte petter. Det var samma sak med Fingerprint. Men i det här fallet, jag menar, hur mycket pensionskapital där ute är inte investerat i hedgefonder? Det är många banker som har fondprodukter där man ska ha lite olika tillgångsslag för att alla tillgångsslag inte rör sig likadant vid samma givna tillfälle. Typ Yale-modellen, hur Yale-universitetet, hur de la upp sin förvaltning. Klassiskt, det här har svept över branschen och inspirerat väldigt många olika fondbolag med den här typen av produkter. Det brukar vara aktier och räntor och fastigheter och valutor, det kanske jag redan sa, minnet är bra men kort. Och så har vi hedgefonder. Och hedgefonder, då kan man ju fundera på vem i slutändan är det som förlorar på det här. Om man känner att man sätter dit en hedgefondfirma, Citron Research är en av dem, så har vi slutat med korta case. Nu kör vi long only, så att en delseger. Men man måste också komma ihåg att det är en rätt stor sannolikhet att småspararna dels klämmer sig för att man rusar in i en sån här rörelse, plus att det är pensionskapital som är investerade i den här typen av fonder. Så det är liksom inte så enkelt som vissa som hytter med fingrarna och säger att krossa hedgefonderna, för att allting hänger ihop. Du vet, tidigare så har det varit en del kritik mot storbanker också, och så ställer man frågan, fast vem äger storbankerna då? Det är rätt mycket av våra pensionspengar som är,
absolut,
som ligger där i.
De här stora Sverigefonderna till exempel har ganska stora innehav i bankerna. Även mer pensionsstiftelser och så, det som inte riktigt är fonder, men våra traditionella försäkringar som det heter.
Ja, men exakt.
AP-fonderna har säkerligen en hel del i de svenska bankerna och så vidare och så vidare. Så att,
ja, men Nordea sa ju ärvet då, fast med motsatsen, för det betyder väl hej tror jag, men de sa väl hej då när de flyttade till sitt legala säte till Finland. Men innan dess var då banksektorn 25% av OMXS30, ytterligare 25% i verkstad, det är 60% av Stockholmsbörsen, det är mycket bank.
Ja,
mycket.
Så alla indexprodukter har det ju automatiskt.
Ja.
Så att,
men siffrorna, 28 år i man som har investerat. Det är svårt också exakt vad man har investerat, för det rör sig så snabbt. Jag ser värdet på positioner, men värdet var för några dagar sedan 20 000 i snitt och en 4 900 i median. Så att, och det där,
och sen var, såg jag 11 000. Det måste vara efter raset då.
Ja, för det var ju en dag så det var ner nästan 50 och så var det väl ner 60-65. Så att, enorma rörelser, och även när det var, liksom, var ganska hyggligt här, så var det en dag, jag tror det var förra veckan, när jag såg max drawdown under dagen från toppnivån, högsta nivån under dagen till lägsta nivån, så var det 73,5% back. Och jag undrar, vem klarar den volatiliteten? För går du in med en hygglig påse pengar i din ekonomi, plus att du kanske har belånat det här, livsfarligt, och nu är den ner 81% från högsta nivån bara för några dagar sedan. Vi har ingen belåningsvärde på de här. Nej. Vi har inte tagit fram några typer av hävstångsprodukter heller. Det är inte lämpligt.
Det är absolut inte lämpligt, och det är som du säger, risken är skyhög, och tyvärr så är det ju många som har bränt sig. Och det är lite så här, du säger att snittpersonen är en 28-årig man. Det förvånar mig inte jättemycket att det var en man.
Vet du vad fördelen är? Eller vet du vad mixen är? 92-8. Vad tänker du när jag säger så? 92% män, 8% kvinnor.
Jag tänker att kvinnor är lite klokare.
Du är jävig.
Ja, men alltså lite mer sansade. Så här, jag tycker att man ska se på typ GameStop och andra rörelser, alla andra liknande rörelser som säkerligen kommer komma i olika illikvida aktier. För även om den blir väldigt, eller illikvida ska jag inte säga, men de hade ju inte kunnat få den här rörelsen om de hade bara, nu ska vi lyfta Apple. det går ju inte. Men lite mindre bolag ut amerikanskt perspektiv då, så är ju GameStop ett litet bolag. Men det jag skulle säga är att då tycker jag att man ska se det som en alltså, som att du är på Solvalla och spelar på hästar, eller som att du står vid någon roulettebord om du gillar sånt. Och då ska du ju inte spela för mer än vad du kan förlora. Och jag gillar inte att säga att börsen är ett kasino, och jag vet att du kommer bli arg på mig om jag säger det, och det är den absolut inte. Men i just den här enskilda aktien vid det givna tillfället den senaste veckan, så har det varit som ett kasino. Det är inte en investering, det finns liksom ingen fundamental analys bakom att du gör det köpet eller det säljet, utan det är mer du hoppas att flocken ska fortsätta tillkomma och att aktien ska fortsätta pressas uppåt. Du hoppas att den här anomalin ska fortsätta, och det kan ju mycket väl slå tillbaka, och det måste man vara medveten om. Så att lika lite som du kanske är beredd att satsa 20 000 på Solvalla, så, eller ja, om du är det, så ska du ju vara medveten om vad du gör. Men jag tycker inte att man ska göra det, för det är ett litet varnings... Det klingar lite varningsklockor.
Ja, och det kan man säga, precis som du var in på här. Nej, börsen är absolut inte ett kasino överhuvudtaget. Och det här problemet med det här är att det riskerar att skada förtroendet för den finansiella marknaden. Jag var med i TV tillsammans med Rickard Bråse. Han tyckte inte alls att det fanns en risk för att det här skulle skada förtroendet på marknaden långsiktigt. Jag håller inte med. Jag säger definitivt att det finns en risk för det. Vi såg det under IT-kraschen när man hade Telia eller Ericsson, eller en kombination av de två, eller Highflyers.com-bolag som inte längre finns med oss. De man har hört liksom människor, för vi var ganska unga på den tiden, jag var 13 och du var 12, där man kunde gå in, man kunde köpa en aktie, så kunde man gå in i ett möte, när man kom ut ur mötet så hade aktien gått upp 100%, och det känns...
Nej, men det är inte liksom, rimligt.
Nej, det är verkligen inte rimligt. Och jag menar, då aktiespararna hade 100 000 medlemmar då. Vi är inte i närheten av det 21 år senare. Det, och pratar man med människor som var med på den tiden, antingen som ägde aktier själv eller som har hört vänner, bekanta, familjemedlemmar eller vad en kan tänkas vara som har bränt sig. Nej, men börsen, det är ett kasino, det är roulette och det är bara spel och dobbel. Och så är det ju inte. Det kan vara så att deras erfarenhet som det bygger på, den bilden, den perceptionen, beror på att man ägde kanske Telia, Ericsson, en kombination av de två, eller kanske de här mest heta highflyersna, och så får man en felaktig bild av börsen.
Min morfar och mormor, jag har säkert berättat det, de sålde de gick i pension tidigt och sålde då sin lägenhet på Karlbergsvägen i Stockholm och skulle investera pengarna för att de sen skulle ha ett nice pensionärsliv. Japp, Telia och Ericsson. Jag har inte gått någon nöd på dem, men mormor gillar att göra klipp och bara, nu ska jag in på börsen, aldrig varit på börsen. Det blev ju ingen strålande placering. Nej, och jag menar, de fick hålla sig i Sverige istället för i Spanien.
Nej. Nej, men alltså där, jag menar, visst, det är klart att jag kan sitta här och jag skrattar inte åt de människorna, utan mer åt fenomenet liksom, att bara ha två eller några aktier, och kanske också i samma bransch. Jag menar, det har vi pratat om här i podden, att nu är det väldigt hett kring förnybar energi och techbolag. Fine, jättebra, ha exponering mot det om du vill, det växer, men ha exponeringen 10-15 aktier, 5-6 olika branscher, och inte bara olika bolag, för just nu så finns det en hög risk att man tar många high flyers som kanske ligger i samma sektor, utan tänk också på sektorspridningen. Hade du haft...
Ha lite investmentbolag.
Absolut, och hade du haft det 0-0 så hade du klarat det mycket bättre.
Ja, ja, absolut.
För det är faktiskt så, det kommer man inte riktigt ihåg, men det är så att det fanns ett helt knippe bolag på börsen som steg mellan 7 mars 2000 och 10 oktober 2002, när det, 10 november 2002, när det bottnade. Mm. Det var inte bara, och jag menar, Ericsson stod för 48% av index, det ska vi också komma ihåg. Det gör de inte längre.
Nej, diversifiering, A och O, och köpa vid olika tillfällen.
Exakt.
Om man har fått ut en större summa pengar Sprid ut det. Det blir mycket, mycket lugnare i magen.
Och vi tog in 72 000 kunder i januari. Det saknar motstycke i Avanzas historia. Vi har aldrig någonsin sett det. Man trodde att det var fel på siffrorna. Då kan man också fundera kring, okej, är det här en rusning till den här GameStop. Typen av bolag, till GameStop? Exakt. Och då kan man ju få lite ont i magen. 3 000 av de kunderna har handlat GameStop. Så det är mycket, mycket lägre siffror än vad jag hade kunnat tro.
Men det är ju superskönt.
Det är superskönt. Och var femte av de kunderna, de här, har mer än 12 aktier i portföljen. Och det har vi sagt tidigare, vi ser en stor skillnad att de som har, kunderna som har minst 12 aktier har en bättre avkastning i absoluta tal och en bättre riskjusterad avkastning, alltså i förhållande till risken man har tagit. Och just när jag säger riskjusterad...
Och minst 12 insättningar per år också.
Och när jag säger det här riskjusterad avkastning, det är ju oerhört intressant just när det kommer till GameStop, för avkastningen där kanske inte blir så hög om man tar ett riskjusterat perspektiv, för den svänger nog enormt. Det är som uppskjutet eller katapulten, eller uppskjutet heter det på Gröna Lund, och sen finns det ju fritt fall. Det är, GameStop har varit en kombination av uppskjutet och fritt fall. Så har aktien handlats och betett sig, och jag undrar vem klarar av den här volatiliteten. Så det är därför vi säger varken köp eller sälj, utan vi säger bara var försiktiga. Och jag kan väl också bara bjuda på en liten kurios där, att i början på januari så hade vi en 609 ägare i GameStop, och sen här framåt slutet, sista veckan i januari, så gick vi till 6000, sen var det 15000, sen var det 24000 och 28 och 30 och 34. Men nu har ju AMC gått om, och det är ju världens största biografkedja som är, även då äger Nordic Cinema Group, som äger SF Bio, som en gång i tiden såldes från Ratos. Och Ratos, de sålde ju också Anticimex. De är väl förhoppningsvis nu kanske ganska nära börsen. Det blir ju väldigt trevligt. Men den här trenden, när man säger då, jo, men det fanns en argumentation och som man kunde argumentera för att GameStop var värt mer än vad den handlades till. Fine, och att 140% var blankat av kapitalet då. På tekniska grunder, ja, för fundamenta, det vi pratar om, det är framtidsutsikter, det är försäljning, det är marginaler, det är resultat, det är utdelningar, alltså med distribution till aktieägarna, man vill gärna öka intäkten, man vill öka lönsamheten, allt det här. Det, jag menar, bakom varje aktie så finns det ju ett bolag med produkter och tjänster och anställda och framtidsutsikter och allt vad det är. Men den tekniska komponenten här, det är ju om det blir den här short squeeze eller gamma squeeze när det är mycket derivat involverat, där de, liksom, de blir squeezade, det blir en kort. Om de vill stänga positionen, för de blöder när aktiekursen stiger och stiger och stiger, så kommer deras portföljer falla och falla och falla och falla. Och det förstärker ju rörelsen. Så visst, det kanske är så att den skulle upp mera, men det är ju på tekniska grunder. Men när den här fighten är över och man går vidare till nästa bolag, vem vill då äga det här långsiktigt? Vill man det? Ja, fine. Men man måste ju ändå ställa sig den frågan. Hade det bara stannat vid GameStop så hade det varit en sak, Johanna. Men det har ju gått från GameStop till AMC, som nu har fler ägare på våran plattform, och till Nokia, lite Ericsson, BlackBerry. Så det, som sagt, man kan inte bara säga att GameStop skulle ha varit värt lite mer än vad det handlade till. För rörelsen har rört fler bolag än bara ett GameStop, när man mobiliserar miljontals människor via sociala medier och får till den här typen av osund rörelse. Och jag vet, och du vet, att många professionella aktörer i branschen har varit inne och gjort snabba klipp här, tjänat snabba pengar, och risken är att småspararna betalar för kalaset. Så är det. Så det är därför vi ville bara bubbla av oss, för nu kan vi känna, nu har vi stängt det här, nu kanske vi kan få någonting annat att prata om nästa vecka.
Ja, men det kommer vi ha. Vi har ju två superintressanta gäster framför oss. Eller tre kan man säga, för ett har vi redan spelat in. Så att nu kommer det bli ett gäng avsnitt på rad här där det inte bara är jag och Niklas som surrar. Ni ska slippa våra röster lite och få lite andra infallsvinklar på allting. Och så hoppas vi att Niklas har alla armar och ben i behåll när han kommer hem från fjällen sen.
Det hoppas jag också.
Det kommer du ha. Men vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi. Tusen tack för att du lyssnade på det här. Vi hörs igen snart igen.